A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag vågar säga liksom att 95% av allt heroin vi har i Sverige, det kommer från Afghanistan. Under 2023, så när talibanerna tog över makten i Afghanistan, så har man förbjudit odling av opiumvallmo. Så under 2023 så 95% av all opiumodling i Afghanistan försvunnit. Den är borta.
Okay.
Och det här kommer att leda fram till. Det är bara en tidsfråga. Men jag tror att det är kanske redan under det här året. Redan i sommar, gissar jag. Så kommer vi ha total brist på heroin.
Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscriber, delar, men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Idag ska vi prata om någonting allvarligt. Vi ska prata om heroin. Heroinets historia, och vi ska också prata om heroinets framtid. För det händer någonting väldigt, väldigt allvarligt på den fronten just nu. Lennart Karlsson. Narkotikapolis sedan 30 år, författare och ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen. Välkommen till Dialogiskt.
Tack.
Tjena, Lennart.
Hej.
Long time coming, som de säger.
Ja, eller hur?
Länge sedan. Vi har känt varann i många år. Jag vet inte så mycket om vi ska gå in på min historia, för du vet de flesta, men vem är du?
Ja, men jag är Lennart Karlsson. Jag arbetar som polis. Arbetat som polis i 35 år, som du sa, 30 år som narkotikapolis. Började jobba ute i Stockholms södra förorter i 15 år ungefär.
Mm.
Sen flyttade in och jobbade i City under stora delar av början av 00-talet och fram till 2020, och nu jobbar jag i norra delen av Stockholm. Så jag liksom turnerar runt här nu snart hela Stockholm. Ja.
Alltså, du vet, jag vet inte var jag ska börja. När man träffar dig så vill man bara, du vet, det är så här. Men att jobba som polis dessa år, plus minus, i förändringssyfte, alltså när det gäller samhället, plus och minus, vad är det som har förändrats?
Ja, men jag skulle säga den stora förändringen, när man alltså tittar overall liksom i min roll som polis, det är ju, och det kan ju låta så här slitet, klyschigt, men det har blivit betydligt tuffare där ute. Alltså det är ett helt annat klimat. Jag menar, back in the day så var det liksom lite mera polis och tjuv och polis, eller polis och bandit liksom. Man var väldigt mycket fokuserad på liksom mötet mellan polisen och de kriminella. Och det fanns någon slags ömsesidig respekt för varandras liksom olika situationer. Och man kunde ha liksom en bra dialog ändå mitt i allting. Det är klart, visst var det ofta liksom konflikter och så här, olika intressen som krockar mot varandra. Men det var ändå liksom, som jag upplever, hanterbart. I dagens läge så upplever jag att det är någon form av kaos som vi försöker kontrollera. Och det handlar ju mycket om det här senaste årens liksom extrema utveckling när det gäller de kriminella gängen och våldet och liksom alla skjutningar och sprängningar. Och det får ju någonstans konsekvenser, för att när det är så laddat läge som det är just nu, så är det ju svårt för polisen att prioritera någonting annat än att liksom akut släcka bränder. Mm. Alltså, vi måste ju förhindra att folk mördar varandra.
Mm.
Men det sker ju naturligtvis på bekostnad av någonting annat. Då. Det här gamla liksom sättet som jag jobbade med, eller som vi jobbade med tidigare, där man liksom lite mer jobbade uppsökande ute i yttre miljö och kanske liksom i de här miljöerna där missbruk och missbrukare fanns och langare fanns, det har man ju knappt tid att prioritera längre. Utan nu jobbar man bara så att säga, med fokus på det grova dödliga våldet.
Klimatet har ju verkligen förändrats, det är jättetydligt. Och det märks ju också i nyhetssändningar, det märks i debatter och framförallt alla sorters forum.
Mm.
Vad är det för jargong på polishusen? Alltså i era korridorer, i era sambandscentraler? Vad har ni för morgonmöten? Vad är det för känsla?
Jag skulle säga att känslan är ju, jag ska inte säga uppgivenhet, det är det inte.
Spänt? Men,
ja, det är spänt. Och jag märker ju framförallt ska jag säga på yngre poliskollegor att det är liksom mentalt påfrestande. Jag ser ju kollegor som jag tycker har liksom ganska klara liksom PTSD-symptom. Så att man tar väldigt illa vid sig av de här liksom, det är väldigt tuffa händelser. Mm. Och, alltså, om jag går tillbaka till när jag var ung polis så hörde man ju nästan knappt talas om någon som hade blivit skjuten. Och idag så är ju det liksom, de allra flesta unga poliser har ju varit antingen direkt involverade eller i anslutning till personer som blir skjutna och är sprängda och på andra sätt liksom väldigt, väldigt jobbiga händelser. Och sånt märks. Så att, och som naturligtvis också, vilket också på något sätt är lite tragiskt, det är att det blir ju någon form av normalisering. Att man inte höjer på ögonbrynen längre, utan att det är liksom så här, ja men det är vardagsmat liksom.
Det var det här.
Ja, precis. Nu var det någon som blev skjuten där och nu sprängde de något hus där. Liksom. Det blir någon form av konstig rutin alltså.
Mm. Och jag förstår ju att du som ordförande för Svenska Narkotikapolisföreningen har ju precis möter ju poliser hela tiden.
Mm.
Uppfångandet av poliser som blir utsatta i tjänsten och så här, ja men jag tänker det finns ju handledare som man har ju, men alltså är det bra? Funkar det bra så här, uppfångandet av någon som blivit utsatt och som, ja men händelser?
Jo, men det skulle jag nog säga att i grunden så har vi liksom ett ganska bra skyddsnät. Men sen är det, vet ju du också, det är liksom, det krävs två för att dansa liksom.
100%.
Och jag tror kanske att unga poliser, jag tror kanske att det tar ett tag innan man förstår hur djupt sådana här händelser, sådana här, alltså det är ju trauman vi pratar om, hur djupt det påverkar en. Och det kanske inte är liksom förrän långt mycket senare efter en händelse som man börjar må dåligt. Och då kanske man inte ens gör den kopplingen att jaha, det är på grund av det här.
Mm.
För att det krävs ju liksom någonstans också att man som enskild individ tar ett initiativ om man inte mår bra. Liksom,
ja,
att liksom någonstans lyfta. Men jag skulle säga att det är ett annat klimat idag inom polisen. Det är betydligt mer tillåtande. Liksom, så här. Det är okej att säga att det här var jobbigt, jag mår inte bra. Alltså när jag var ung polis, då skulle man liksom, det där ska man stå ut med liksom.
Men då var det också ett annat klimat.
Ja, exakt. Så att det är väl på plussidan om vi nu pratar om vad som har hänt i samhället och vad som har hänt inom polisen under de här 35 åren som jag har arbetat, så är det liksom, det öppnar, det är mer tillåtande. Det är tillåtande att liksom ha en dålig dag, det är tillåtande att kanske göra ett misstag liksom sådär. Så var det inte riktigt förut.
Nej. Ja, vi skulle kunna vara kvar i det här med gängkriminalitet hur länge som helst. För det kommer ju vara tyvärr ett aktuellt ämne länge till.
Ja, tror jag. Absolut.
Men om vi går in på det som du och jag kan bäst.
Ja,
heroinets historia.
Ja, exakt.
Och så. Ja. För min del så, när jag hör ordet heroin idag, så är det så här med beaktsamhet.
Mm.
Jag vet dess konsekvenser. Mm. Jag har upplevt dess konsekvenser. Och jag förstår också farhågorna med att eventuellt ens tänka på att börja igen.
Ja.
Knacka, knacka, ta i trä. Men förr i tiden, när jag var lite yngre, så när jag hörde ordet heroin så fick jag en respekt.
Mm.
Men det var mer en nyfiken respekt.
Mm.
Och sådär.
Mm.
Hur tror du att det är idag för unga?
Ja, men jag skulle säga samma sak ungefär.
Alltså
att, ja, men det skulle jag säga. Och att liksom heroin på något sätt, det är ju en drog som... Jag skulle säga att unga skulle kunna slänga sig med att men jag skulle testa lite cola, alltså lite kokain, eller testa röka weed. Men det är nog inte så många unga som skulle säga men jag testar lite heroin i helgen. Så pratar man inte. Och ändå är det ju faktiskt ganska många unga som fastnar i liksom opioider.
Mm.
Och kanske inte primärt heroin i dagens läge, utan idag är det ju mycket tramadol, det är olika typer av oxypreparat och så vidare. Men jag skulle säga att det finns nog fortfarande en stor respekt, och ändå trots denna stora respekt så är det ju väldigt många som blir beroende av olika typer av opiater eller opioider.
Förlåt. Är det naivitet att se skillnaden på tramadol, oxycontin och heroin?
Nej, men jag tror att kanske just heroin är ju liksom värdeladdat på ett annat sätt. Liksom.
Ordet
heroin, man förknippar det här liksom med en hårsare som sitter på en skitig toalett någonstans med en spruta i armväcket. Mm. Liksom. Men jag tror att liksom det som man inte pratar om så mycket och som man borde prata om, det är liksom varför blir människor så hooked på just opiater och opioider?
Mm.
Och det kanske är som att svära i kyrkan nu, men det är ju faktiskt för att den typen av preparat har ju en otrolig effekt. Alltså.
Mm.
Det är ju effekten som gör det.
Mm.
Och när du får den här opioida effekten, jag menar alla människor som någon gång har legat på ett operationsbord eller på ett uppvak och får liksom antingen oxypreparat eller morfin eller vad det är för någonting, de kan ju relatera till, för att det är ju en jäkligt skön känsla. Alltså.
Mm.
Man blir liksom lugn, man känner ett värme, man känner ingen smärta. Det är så mycket i det här som är så... Mm. Liksom, som ger så en positiv återkoppling till kroppen.
Mm.
Och jag ser ju det som att många av de här unga personerna idag som är väldigt stressade, de har liksom ont i både kropp och själ, mycket liksom press, mycket ångest, mycket och så vidare. Det är inte så konstigt att de faktiskt blir hooked på opiater eller på opioider. Men kanske inte primärt då med att man börjar med heroin, utan man börjar med liksom någon form av tram eller oxy, och sen så småningom kanske man kommer in på heroin.
Mm. Vi ska komma in lite grann på missbrukssituationen i Sverige. Men om vi går tillbaka i tiden, vilket jag ofta gillar att göra.
Mm.
Jag tror mina tittare är trötta på att säga att vi backar bandet, brukar jag säga. Men jag ska sluta säga det. Men... heroin,
ja.
Dess historia. Vad är heroin?
Ja, men heroin är ju ett derivat egentligen. Alltså om man nu ska backa riktigt långt tillbaka, om vi ska köra historielektion här nu, så måste man ju börja med opium någonstans. Va? Och opium är ju liksom, det är ju en växt, det är ju opiumvalmon.
Mm.
Och heroinet, alltså för de som inte vet, man tar en snabbkurs så snittar man ju de här frökapslarna i opiumvalmon. De är inte liksom omogna frökapslar, så snittar man dem.
Mm.
Så får man ut en koda som är opium då, som bildas liksom ett råopium. Och sen ur opium utvinns morfin. Morfin är ju liksom basen till heroin, men även basen till andra typer av opiater.
Mm.
Och sen så hettar man upp det här morfinet, har i någonting som heter ättiksyraanhydrid. Det är det som får heroinet att lukta liksom lite ättika.
Lite surt.
Ja, lite surt, precis. Mm. Va? Mm. Och då har du heroinbas, och så tillsätter du en syra, så får du heroin, alltså hårsa, alltså syra då, som man kan lösa upp i vatten och injicera.
Och hur kom du hit till Sverige i början?
Ja, men alltså i början så första, man kan väl säga de som... alltså det fanns ju människor här i Sverige som använde både morfin och opium, men det var väldigt så att säga liten skala.
Mm.
Sen tog ju Sverige emot en hel del desertörer från Vietnam. Som hade varit i Vietnamkriget, och många av dem hade blivit introducerade till heroin där borta i Sydostasien och kom hit till Sverige, hade ett heroinanvändande med sig. Där tror man att det var som ett litet startskott liksom för att heroin började användas i Sverige, framförallt i Stockholmsområdet.
Okay.
Sen var det liksom tidigt 80-tal, sent 70-tal, tidigt 80-tal, så var det ganska populärt svenskar att åka ner till Sydostasien. Man åkte sån här backpacking och liksom bluffade runt i Asien, och där var det också folk som blev liksom på plats beroende av, och också upptäckte att man kunde liksom smuggla med sig lite heroin. Så de första riktigt stora liksom heroinbatcharna som kom, det var svenskar som åkte ner till Asien, till Thailand, Laos, Burma, Myanmar heter det nu för tiden då, men och tog hem liksom vitt heroin, man pratar om thaismack, som var liksom den här bästa kvaliteten.
Så smacket kom redan på 70-talet?
Ja, slutet 70, bara 80-talet.
Okay. Liksom, så.
Parallellt med det här så kommer det liksom andra rörelser in i Sverige. Det fanns liksom, man pratar om skomakarligan, turkligan, och de hade då heroin som kom ifrån Afghanistan.
Och det var det bruna?
Och det var liksom heroinbas, det var det bruna.
Mm.
Det fanns albanska ligor och så som körde också in liksom av brunt heroin. Sen kom det en ganska stor migrationsvåg från, eller flyktingvåg från Iran under Iran-Irak-kriget på 80-talet.
Mm.
Och där fanns det personer som hade liksom så här med att röka opium med sig i bagaget, men även brunt heroin. Mm. Så det har liksom, det har skett kan man säga gradvis genom olika, både svenskar, om man säger etniska svenskar, men även invandrargrupper då, som sakta men säkert har liksom fört in heroin i landet, och sen så har det börjat liksom byggas upp en liksom tillgång efterfrågan, och sakta växte det fram. Slutet av 80-talet när jag liksom började min polisiära bana och här i Stockholm, så var det ju framförallt personer med ursprung från västra Afrika som hade liksom den stora delen av gatuhandeln med heroin. Det var framförallt unga killar med ursprung från primärt Gambia som var liksom involverade i att liksom göra den här gatusäljningen av heroin.
Och de i sin tur, vad fick de, alltså, hur kom det in i Gambia? Kom det bakvägen där? Heroinet?
Alltså, jag skulle säga att det var ju att det var liksom vissa, alltså västra Afrika har ju alltid varit liksom en transitplats för narkotika, och det handlar inte på något sätt om att man är särskilt kriminellt benägen eller något, utan det handlar om geopolitiska liksom omständigheter där det kommer in kokain från väst då, så att säga, och heroin då kommer in från via Swahilikusten då från öst, och sen så landar det i västra Afrika. De som var bakmän redan på den tiden var ju kriminella gäng från Nigeria.
Mm.
Men de stod aldrig för själva gatuhandeln, utan det var andra personer som var, ja, men Gambia, Elfenbenskusten och så vidare.
Så vi kan säga att nigerianerna hade liksom monopolet på det sättet, att de liksom var
precis,
de större
och så. Och de körde lite grann med kokain också, men där hade de ganska tuff konkurrens där, för att det fanns det andra kriminella nätverk, Balkan-nätverk, alltså gamla, om man säger, juggemaffian då.
De som hade starkare fäste också.
Precis,
här.
Och de körde mycket kokain. Men på heroin, där var de ganska ensamma, så där fick de ganska snabbt monopol på den marknaden.
Mm.
Och det man kan säga då, det var ett så kan man säga var i princip under hela 90-talet och en bit in då på 00-talet, så var det ganska stabilt liksom.
För man kan ju säga att, men nu kanske det är en romantiserad bild som jag har erfarenhetsmässigt, att 90-talet var en blomstrande marknad för heroinet.
Ja, ja, 100%.
Och om vi tittar på plattan, hur det såg ut, eller det var inte bara plattan. Nej. Alla städer har ju sina plattan liksom.
Ja.
Men vi utgår från vår egen lilla gård.
Ja, exakt. Ja, men så var det verkligen, och liksom, det var ordentligt tryck liksom.
Ja.
Jag kommer ihåg, jag jobbade ju i Stockholms södra förorter då på 90-talet. Mm. Men vi var ju ändå inne, man hamnade ju, förr senare hamnade man alltid på plattan, ja, på något sätt. Va?
Det var liksom...
Ja, det var ju hubben, det var ju kontaktpunkten, vi följde efter våra, ja, killar, de hamnade inne på plattan, vi åkte med och så vidare.
På tal om transit, ja, det blev ju
exakt, exakt. Så jag hade ju en rätt så tydlig bild liksom av, ja men så här ser heroinmarknaden, mm, ut. Vi hade några killar ute hos oss, både svenska men även killar med afrikanskt ursprung som var liksom väldigt drivande i heroinförsäljning. Mm. Vi spanade på dem och vi kunde se hur de åkte till sitt stash och hämtade sina grejer, åkte in till plattan, slängde ut pam 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 så här liksom, och sen så hängde vi på och så gjorde vi tillslag då liksom när de var på väg hem igen och så där. Så att vi jobbade rätt mycket, men plattan var inte min primära, nej, arbetsplats då på 90-talet. Sen kom det att bli så att jag bytte då distrikt från södra delen av Stockholm in till Stockholm City 2004. Och då hade jag liksom en bild av att shit, nu ska jag jobba på plattan och det här ska bli spännande och liksom det är mycket heroin och liksom så här. Jag kände liksom att okej, jag har kartan ganska klar. Men när jag kom in 2004-2005 så var det precis som att, men det är ju inget, vart har heroinet tagit vägen?
Men vart är tomt menar du?
Det var helt tomt.
Kan det ha med substitutsbehandling att göra? Metadonet och Subutex, eller är jag ute och cyklar nu?
Nej, både och ska jag säga. Okay. Du cyklar på bakdäcket.
Om det gör jag, okej. Okay. Ja, jag tar mig fram i alla fall.
Ja, du tar dig fram. Nej, men det som hände var följande. Det var att 2001 så flög det in några flygplan i World Trade Center. Och jänkarna bestämde sig för att invadera Afghanistan. Och gjorde det rätt så hårt. Mm. Och slog sönder hela liksom, infrastrukturen där. Och det här påverkade förmågan att föra heroin från Afghanistan ut i Europa och vidare i Sverige. Så det var en förklaring. Andra förklaringen var ju Subutex. Subutex kom där 2003-2004. Liksom. Och det hette ju då på den tiden att men det här är Subutex, det är liksom inte ofarligt, men det går inte att missbruka och så vidare. Så här. Det tog ju liksom 2 veckor för killarna nere på plattan att liksom klura ut hur man skulle ta Subutex. Det gick ju både att lösa i vatten, ja, det gick att röka, det gick att snorta, allt funkar.
Absolut, absolut.
Så det blev en ganska stor skift där, mm, från heroin till Subutex på grund av att det inte fanns så mycket heroin, mm, helt enkelt. Det fanns det, men det var inte som det var på 90-talet. Liksom.
För jag minns ju att det var ju en riktig torka. Alltså, jag vet inte om det var 2006 eller 2000, mm, jag vet inte, jo, där man fick åka från Stockholm. Ibland åkte vi till Norge.
Ja.
Och så till Västerås, inte för att det är så himla långt, men det känns, nej, ja men det är jobbigt att åka, ja, till Västerås. Ja. Det är alltid jobbigt att åka till Västerås. Men alltså, vi fick åka till Västerås och ner till Norrköping, ja, ibland Göteborg, ja, men jag, ja, minns att det var 2-3 gånger vi åkte till Norge för att få tag på sin dagliga dos, och då pratar, ja, jag om dagliga dos. Ja. Annars åkte man ju längre sträckor för att få tag på ett större parti.
Exakt.
Men vad var det som hände då? Är det här du pratar om, den...
Ja, men exakt. Och det är ju i princip, skulle jag säga, mellan, som jag uppfattar det, mellan 2005 och egentligen fram till 2009, alltså, mm, 4-5 års tid, som det är riktigt svårt att få tag på heroin. Alltså, det är jättetydligt liksom att det blir en ordentlig nedgång i själva heroinet. Mm. Men Subutexen finns där. Och Subutexen funkar ju då som ett substitut för, mm, heroinet. Och det som händer då, det är att många nya opiat- eller opioidmissbrukare får sin liksom entry genom Subutexen.
Precis.
Och liksom tar en tablett eller du vet snortar en tablett eller röker. Det var många som rökte sub också. Ja. Rökte liksom på metallfolie.
Det är färglöst.
Så att det var liksom det var som en helt ny generation. Alltså, mm, vi pratade liksom 19-åringar, 20-åringar, 21-åringar, mm, som gick ner på plattan, dealade, mm, köpte, sålde Subutex, mm, och höll på mycket mycket sub var det.
Mm. Och som aldrig hade testat heroin.
Och sen kommer heroinet tillbaks. Och det kom tillbaks runt 2009-2010. Då var det precis som att någon hade öppnat kranen igen. Mm. Och det var, kan jag säga, nog de värsta åren i mitt polisliv. Där mellan 2010 och 2013. För folk dog ju som flugor. Alltså. Det var jättemånga som dog.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Granby Storgård. Ett HVB-hem med familjekänsla. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Och det var många av de här unga killarna, en del tjejer men framförallt unga killar, som hade blivit opioidmissbruk eller opioidberoende genom Subutexen. Och som inte hade liksom know-how, som inte fattade liksom att det är bra att vara två stycken när man skjuter. Precis. Som inte visste liksom hur mycket, alltså ska jag köra en hel 0-2-boll och dra upp hela skiten på en gång och köra igen. Alltså de hade inte koll, va? Mm.
Och kroppen fattar ju inte liksom skillnaden. Nej. För att Subutexen är ju mer långtgående effekt. Exakt. Det tar ju tid. Exakt. Den sitter kanske i flera timmar.
Precis.
Men den kommer ju successivt, sakta men säkert. Heroinet kommer ju direkt.
Det smäller ju till. Ja.
Wow.
Så vi hade ju liksom...
Många dödsfall.
Ja, men ett tag var det ju... det var ju liksom ett par dödliga överdoser i veckan liksom.
Mm.
Vi hittade ju folk överallt liksom. Och det var ju inte bara de här nykomlingarna, utan det var ju även äldre gubbar som man på något sätt hade kanske byggt en relation till. Så att det var ju väldigt många som dog där 2010-2011. Alltså jag kommer ihåg ett ärende som jag kommer ihåg som liksom verkligen så här, det var skitjobbigt, för att vi hade span på några killar som sålde heroin, några västafrikanska killar, och då funkar det ju så här liksom att det är en sak att jag vet att någon säljer. Det är ju en sak att jag kan se liksom, du vet så här går det pengar, där kommer det någonting över liksom, så här. Men det håller ju inte. Jag kan inte, alltså visst, jag kan gå och gripa någon, men liksom jag måste ha ett bevis.
Mm.
Så att man är ju som narkotikspanare är man ju beroende av att man först kan säkra liksom ett bevis för att det verkligen var narkotika som såldes. Annars kommer man ju bara säga att nej, men vadå, han var skyldig mig pengar. Precis. eller så kanske de säger så här, men ja visst, jag sålde en femma grönt liksom så där. Så man måste ta beslaget hos köparen först och sen kan man gripa säljaren. Och då jobbar vi ju ofta så att vi försöker spana. Liksom. När man ser en misstänkt överlåtelse så försöker vi spana både på säljaren, hänga efter honom, men även spana på köparen. Ta beslaget, ja det är heroin, okej, grip.
Liksom.
Ja. Då hade vi ett sånt case där vi hade några killar som sålde ut. De utgick från McDonalds på Sergelgatan och sålde väldigt mycket därifrån. Och vi hade en snubbe som vi misstänkte hade köpt heroin. Liksom. Och sen så skulle vi spana på honom. Men det är lördag, det är lunchtid, det är hur mycket folk som helst. Det var lite strul med radiokommunikationen. Vi kunde liksom inte riktigt höra vad det som hände, var tog han vägen någonstans.
Mm.
Så helt plötsligt så köper han bara borta liksom. Och vi har koll på att det har skett ett sälj, vi har koll på säljaren, men köparen, han är bara puts väck borta liksom.
Mm.
Så vi börjar ju pensla av då, vi börjar liksom söka igenom de här vanliga platserna där man vet att folk går, för man, du vet ju,
ja,
man köper sitt heroin, sen går man ganska snabbt till någonstans för att slå i sig. Ja. Så vi kollar ju de här klassiska ställena, Hötorgsgaraget liksom, toaletterna på Konserthusfiket liksom, toaletten Kungsan, toaletten liksom Sveavägen, Kungsgatan, alla de här som vi vet, nej, ingenstans liksom. Så vi gick omkring där och liksom kliade oss i huvudet.
Så har
tagit tid nu? Ja, var tog han vägen någonstans? Och när vi står där och liksom pratar, alltså ingen fattar vart tog han vägen någonstans, då kommer det liksom en ambulans inrullande med blåljus på Sergelgatan och går in på McDonalds på Sergelgatan.
Precis där.
Så han hade bara gjort en höger-vänster om och gått in på muggen och slagit i sig och låg död liksom.
Mm.
Och det är den där känslan, vet du, att man har en känsla ungefär som att tänk om jag bara hade varit där. Mm. Tänk om jag hade liksom hunnit, då kanske han hade levt nu. Alltså förstår du, det blir liksom den här... vad tungt.
Mm.
Skittungt faktiskt. Så att mycket sådana där liksom saker som var under de där åren som jag kände att det var liksom, det var tufft. Det tog liksom i hjärtat och det tog liksom... För hur det... Alltså det kanske låter konstigt, men även om man är liksom på olika sidor så där och var liksom... så bygger man ändå upp någon slags, du vet, så här, relation.
Samförstånd.
Ja.
Så här, på gott och ont.
Ja, alltså, precis. Man blir liksom en... Vi är poliserna då som jobbar där. Vi är en del av det. Mm. Sen så har vi de som säljer som är en del av det. Och så har vi de som använder som är en del av det. Det här liksom blir som en dans som snurrar runt. Liksom.
Och det var lite det vi pratade om i början. Där jag sökte min första fråga. Vad skillnaden är då och nu? Mm. Är det den grejen? Har den försvunnit lite då?
Ja, men jag skulle ju säga att tyvärr är det ju som jag sa, alltså att polisen är ju tvungna att prioritera det här grova våldet nu. Jag skulle säga att det är väldigt låg, för att inte säga obefintlig, närvaro av polis i de här miljöerna nu. Vilket ju är, ja, det är inte bra. Det är inte bra, men det är väldigt låg närvaro i just den här, om man säger, klassiska missbruksmiljöerna nu. För att det finns inte tid att prioritera det. Mm. Vilket ju är väldigt dåligt, kan man säga, för de som befinner sig i de miljöerna också. Mm. För att hur den är, så tror jag liksom att polisen, tack, hur den är, så tror jag att polisens närvaro liksom har ändå räddat upp det för vissa.
Och det var det jag tänkte komma in på, det här med närvaro. Nu, när jag slutade, det är 10 år sedan, nästan på dagen, inte än, men strax, men då, redan då, så hade ju liksom närvaron, den geografiska närvaron av missbrukarna, användarna och säljarna, den hade ju liksom försvunnit. Mm. Tack vare sociala medier, telefonerna har kommit, man kan swisha till varandra, jag vet inte om, alltså hur mycket man swishade. Jo, men man började swisha och lite så här. Mm. Och också på grund av folk började träffas efter teamen, metadonteamen, subtextteamen. Så att man slutade vara på de platserna som var givna. Mm. Där, alltså det här, transitplattan typ.
Ja.
Och det var det då. Jag kan bara tänka mig hur det ser ut idag. Ja. Alltså, man säljer i lägenheter nu, eller alltså, hur säljer man?
Ja, men jag skulle säga att det är väldigt, väldigt mobilt nu, liksom, ja. Så. Att det är väldigt, man rör sig på ett helt annat sätt. Och det såg ju jag, om jag säger de sista åren som jag var kvar i city runt 2020, så var det liksom det som var grejen. Att man gjorde upp affärerna på telefon och så träffades man längs med tunnelbanenäten och pendeltågen och, som du säger, anslutning till teamen eller någon park. Så jag menar, plattan idag, om du går över Sergels torg idag, det är ju rena söndagsparken, höll jag på att säga. Man kan stå där i en timme och inte ens se någonting. Alltså personer som idag liksom går på plattan, de kan inte ens föreställa sig hur det såg ut på 90-talet. Alltså det var ju någonting helt annat.
Någonting helt annat.
För man är inte, som du säger, man är inte beroende av den fysiska platsen lika mycket längre. Men jag, alltså om man säger heroinisterna eller hårsarna, de finns ju kvar.
Ja, men jag tänkte säga det. Likväl finns de väl någonstans.
Ja, absolut. Och det jag tyckte också man såg en utveckling de sista åren som jag jobbade, det var ju liksom att det blev mer och mer, hur ska jag säga, vanliga människor. Människor som hade, alltså vi träffade ganska ofta, inte jätteofta, men tillräckligt ofta för att det skulle liksom vara en trend i alla fall. Personer som hade liksom fått sin opioidingång genom oxy, sub eller annat. Mm. Och som sen liksom, deras kroppar hade byggt upp sån tolerans att det inte längre funkar med tabletter, som börjar gå ner på plattan och köpa heroin.
Ja.
Sen ska vi också inte förglömma, vi fick en stor grupp med unga ensamkommande killar från Afghanistan som kom 2014, 2015, 2016. Och de förde ju in ett nytt heroinmönster, kan man säga, i Stockholm.
Vadå, hade de ett missbruk hemifrån, menar du?
Nej, de flesta hade inte det faktiskt. Men de hade liksom en kulturell preferens kring heroin. Jag brukar säga så här, tillbaka 2015-2016. Så om man träffade en svensk ung kille eller tjej och frågade liksom så här, har du någon gång tagit heroin? Då var det så här, va? Heroin? Aldrig. Men om du frågar en ung ensamkommande kille från Afghanistan, har du testat heroin? Så är det så, nej, det har jag inte gjort. Men alltså, de liksom, det fanns, fanns i deras kultur på ett helt annat sätt. Och många av dem hamnade ju i liksom utsatthet, rotlöshet, det var stress, psykisk ohälsa och så vidare. Så att de allra flesta som, och det var ganska många av dem som började ta heroin när de kom hit till Sverige. När vi frågade dem, tog du heroin innan du kom till Sverige? Nej. Du började här alltså? Ja. Och det där var ju liksom ganska intressant ändå. Men det som var ännu mer intressant, det var ju att deras efterfrågan på heroin, det var ju inte syra, alltså injicerbart heroin, utan deras efterfrågan var ju rökbart, alltså det, heroinbasen, det bruna heroinet. Mm. Och går vi tillbaks till 90-talet så var det ju, alltså kom det med bas, alltså brunt heroin i Stockholm. Det var ganska svårt att få avsättning för det. För folk ville ha smacket. Ja. Liksom. Man ville ha det injicerbara. Så såg det inte ut på övriga delar av Sverige, Göteborg och Malmö och så vidare. Där var det rökheroin.
Exakt.
Men inte i Stockholm.
Varför var det så?
Ja, men det är för att det fanns en preferens här i Stockholm. Man vill ha syran, man vill ha smacket. Man vill ha det injicerbara, inte det rökbara.
Och det känns som ju längre upp man kom, på tal om Norge och sådär, där var det också mycket mer smack.
Ja, absolut.
Och sen neråt landet var det syra. Exakt. Danmark, syra.
Exakt, exakt. Så det var liksom en ganska tydlig vattendelare. Stockholm och norr ut smack, och söderut var det bas liksom, eller rökbart.
Förlåt, kör.
Nej, men och det som hände då med de här afghanska, när de här afghanska flyktingkillarna kom, det var ju att Stockholm skiftade ju. Så att liksom det heroin som finns i Stockholm idag, det är ju bas, alltså. Det är ju rökbart. Alltså. Det finns, visst, det finns syra, det finns lite smack, men det är framförallt det brunt heroin idag i Stockholm.
Så det bruna har kommit tillbaka?
Det är, kan man säga, det som dominerar idag i Stockholm. Mm.
Och när jag säger kommit tillbaka så utgår jag från mig själv. Ja. För jag minns ju att när jag började 94.
Ja.
Och då fanns det nästan bara rökheroin.
Mm.
Sen så kom smacket, slutet på 90. Ja, men precis så som du säger, då minns jag 96, 97, 98, 99. Sen fanns det typ ingen brunt. Då minns jag att det var någon som kunde fråga efter brun någon gång. Pratade om.
Mm.
Nu har det alltså kommit tillbaka på det sättet. På tal om vattendelare. Finns det fullblodade heroinister kvar?
Ja, men det skulle jag nog säga att det gör. Men det är väl också en trend så där som jag har sett de senaste åren, att det är betydligt större liksom, man säger, blandmissbruk idag. Alltså, när jag började som narkotikapolis i tidigt 90-tal, liksom, då var det ju verkligen så här en hårsare, en tjackis eller en amfetaminist. Det är liksom, de kör och de... Det är liksom däremellan är ganska vattentäta skott. Men sen märkte man liksom under 00-talet att det där började luckras upp. Och jag vet när jag träffade någon som berättade om en person som jag kände då som hade dött av en överdos. Liksom. Och jag visste att den här personen, han hade ju liksom tagit amfetamin i hela sitt liv. Och så sa jag, men liksom, aha, så här, men hur gick det till då? Dog han av en överdos? Nej, han tog hårs. Och då blev jag liksom så här, va?
Precis.
Då blev jag så här, men... Han som 10 år tidigare har sagt nej, aldrig heroin liksom. Så de där gränserna luckrades upp ganska ordentligt. Så att det...
Vet du vad det är? Det är ju lite grann samma sak som du pratade om, de här unga som kommer in och bara kör Subutex och inte tar hårs. Det var samma sak. Man hamnade på teamen och så såg man, vad fan gör du? Du går ju på tjack. Ja, men då har han börjat ta Subutex.
Exakt.
Och så de började ta... Liksom. Så att, men narkotikapolitiken, för det känns det som att det är vi lite inne på här.
Mm.
Hur ser den ut?
Ja, men alltså, vi har ju liksom i Sverige haft en väldigt tuff liksom hållning mot narkotika. Och det har vi ju haft under många, många år. Och jag skulle säga att den politiken har nog, vad jag anser, fallit ut väl när det gäller så tillvida att vi ligger på en väldigt, väldigt låg nivå av narkotikaanvändande bland ungdomar. Sen kanske den har ökat något eller minskat något, men tittar man över tid, man tittar på sådana här drogvanundersökningar, så ser man liksom att antalet ungdomar i Sverige som testar eller regelbundet använder narkotika är mycket, mycket mindre i Sverige än om du jämför med övriga europeiska länder. Och jämför vi med USA eller Kanada, det ska vi inte ens diskutera, för de är en helt annan division. Så att, så att där har vi varit framgångsrika, men där vi inte har varit framgångsrika, det är ju att den här liksom tanken om det repressiva, alltså straffet, liksom det här avskräckande effekten. Den har ju liksom ingen effekt på en person som har tagit heroin i 15 års tid. Liksom. Alltså det är det minsta man oroar sig för om man ska få några dagsböter. För man har liksom redan en sopsäck fylld med böteslappar. Skiter väl i om jag får en till. Liksom.
Ja, precis.
Där har vi ju inte varit lika bra i Sverige på att liksom omhänderta liksom den delen. Missbruksvården de senaste 15 åren, det är ju ett haveri, anser jag. Alltså jag har ju liksom träffat personer som har stått på liksom knäna och liksom bönfallt mig som polis. Fan, har du liksom inte, kan inte du hjälpa mig? Har du liksom, kan inte jag... Gör någonting, hjälp mig liksom. Och jag som polis bara, vad ska jag göra? Jag har ingen vårdinstans liksom. Så där tycker man har sett liksom under åren en nedmontering av missbruksvården. Och det är ju katastrof.
Men vad känner du då? Känns det personligt?
Så här, alltså jag ser det ju som att jag gör min grej, jag gör mitt jobb, jag gör mitt uppdrag. Och jag vet ju med mig att jag liksom genom mitt sätt att vara som polis men även som person liksom har hjälpt människor. Jag har ju personer som sitter framför mig idag som lever tack vare liksom att man någonstans har visat ett engagemang och att man har varit, liksom, haft en human approach liksom. Eller hur?
Eller hur?
Eller hur?
Eller hur?
Men med det sagt så är det ju liksom en djup frustration hos mig att se människor som behöver hjälp och som inte får den hjälpen som de behöver. Och framförallt ett system som inte fattar att jag, alltså, som jag ser det, man är beroende. Man är tung missbrukare, man har varit i det här livet kanske hur många år som helst. Man säger hjälp mig för jag vill ha hjälp idag. Och så går man in och så får man den här hjälpen. Två dagar senare så hoppar man av och så sticker man ner på plattan igen. Och liksom, och då är det ungefär som samhället säger, fast du har fått din chans. Mm. Det man inte förstår det är att man behöver ge de här människorna chans på chans på chans på chans på chans på chans. För till slut, då, eller hur? Då kommer den här genomgången. Och det är ju ofta att liksom, det handlar väl, alltså nu ska jag inte ge mig in på att vara någon liksom psykolog eller beroendeexpert, men jag inbillar mig att när man själv kommer till någon slags bottenplatta där man känner att nedsidorna med liksom användandet är så pass stora och att man faktiskt liksom känner att nej, men nu är jag på riktigt i hjärtat beredd att göra mig av med den här skiten. Det är då man måste få liksom den här stora kramen av samhället. Vi ska göra allt för att hjälpa dig ur det här. Men problemet är att man kan ju aldrig säga när den punkten kommer. Och det kommer ju komma ett antal såna här rop på hjälp som kommer att vara misslyckade utifrån samhällets sätt att se det. Så det här handlar om långsiktighet och tålamod. Och är det någonting det här samhället saknar just nu så är det ju långsiktighet och tålamod. Det är ungefär som att ja, men tar du inte chansen nu, då får du aldrig mer chansen.
Ja, nej, men jag kan bara skriva under på allt du säger. Jag ser också att du blir ju känslomässigt berörd.
Ja, såklart.
Och jag vill ju också säga det, jag är ju en av dem som du snackar om. Och 2 av 10.
Mm.
Ja, är det? 2 av 10 heroinister klarar sig utifrån början till slut. Och då lägger vi också in behandling. Efter när de går in på behandling så tar de inte så mycket återfall. Så det är bara harva, det är tålamod utifrån samhällets syn, men också missbrukaren. Som ibland inte har något annat än bara att lite tålamod.
Nej, men precis.
Så här.
Nej, men precis. Nej, men det är liksom... Och jag har ju sett liksom, jag har ju sett killar och tjejer, men det är ju framförallt killar eller män. Som liksom... Jag menar, jag har ju liksom bilder i mitt huvud som flashar förbi utav alla de här individerna. Liksom, och de var ju alla... Alla var ju liksom någons son, någons brorsa, någons pappa och så vidare. Och det är klart att det vore ju konstigt om inte det liksom satte spår igen. Så enkelt är det ju. Det är klart att man blir ju påverkad. Men sen tror jag också liksom att det gäller att kunna hantera och vända den där frustrationen, sorgen, ilskan till någon form av kreativ energi. Och det är väl det som jag har lyckats göra och som har gjort att jag har orkat hålla i under alla åren.
Ja. Du poddar och, ja, och massa och skriver.
Precis, författa här nu lite grann. Det där är ju lite roligt. Jag skriver tillsammans med Benny Hag och vi skriver böcker. Och det beskriver ju mycket. Jag väver ju in mycket av saker som jag har varit med om och så vidare. Så kan man ta ut svängarna lite grann. Så kan man låta karaktärerna vara lite, så här, lite over the top. Liksom. Så får man lite så här... Ja. Leva revansch genom sina karaktärer.
Men det är jättebra skrivet, det är kreativt och det är lite action också. Ja, så det är kul.
Ja.
Jag sa det, lite så här Strömstedt blandat med lite GV, tycker jag. Jag tycker det är nice. Ja, men det tycker jag. Men du, alltså som sagt, jag har sagt det tidigare, vi skulle kunna prata oändlighet om andra saker och så. Men heroinet då? Det håller på att ta slut.
Ja.
Eller?
Ja.
Är vi tillbaka där då på 2006-2005?
Alltså vi har haft två stycken, sedan jag började jobba som narkotikapolis så har vi haft två stycken, skulle jag säga, heroinstopp.
Mm.
Det första lite längre, det var då 2004 till, ja, vi kan säga ungefär 2004 till 2009-10, där någonstans liksom. Det var inte tvärstopp, men det var brist. Det var liksom, det fanns, men som du själv var inne på, det man var tvungen att åka långt och så vidare. Subutexen kom in, tog hand om man nu ska säga inom citationstecken, suget som fanns på opioider. Så att Subutexen blev liksom en slags heroinersättning under de åren. Men sen hade vi ett kort stopp, och det var ju nu under pandemin. Och det stoppet, det var absolut, för då var det verkligen, alltså sommaren 2021, då fanns det inget heroin på plattan. Det var helt borta. Och skälet till det var att de kriminella nätverken som smugglar in heroin i landet, framförallt då de västafrikanska med fokus på Nigeria.
Mm.
För nigerianerna klev in och tog över, kan man säga, heroinmarknaden i mitten på 10-talet någonstans. Mm. Det var killar från Gambia som liksom var top dogs, men de blev bortputtade och inklev killar direkt från Nigeria istället och tog över liksom gatuhandeln. Du vet, som man kunde köpa, om man var, liksom hade mycket cash på fickan, man kunde köpa 5 grams bollar.
Ja, precis.
Men bollarna försvann ju helt och hållet, utan det var sådana här smuggelkapslar istället som de bara skar mitt i tu och liksom körde ut. Och det var liksom oblandat. Det var inte bankat, utan det var superstarkt heroin som kom ut.
Ja.
De försörjde in heroinet i Sverige genom personsmuggling. Så det vill säga de la heroin på kurirer, skickade kurirer med flyg, med tåg, med buss, med bil och så vidare. Och bara bombade liksom in med heroin. Men under pandemin så blev det ju stopp på resande i trafiken. Så de fick inte in heroin. Så det fanns heroin i Europa, men de kunde inte få in det i Sverige, för att de hade liksom, kurirerna var ju stoppade vid gränsen, för ingen fick liksom resa in på grund av covid-begränsningarna. Och då blev det liksom torrt där under en period, sommaren 2021. Och det jag fick höra då som var lite så här häpnadsväckande för mig, det var att det var, för kokain fanns fortfarande, och det var att det fanns heroinister som istället växlade över och började ta kokain. Och då blev jag lite så här, men hur funkar det liksom? För i min värld så är heroin och kokain väldigt skilda från varandra. Men, och varför berättar jag det här? Jo, det här för att det här har liksom någon form av bäring. För det som händer nu och det som är den absoluta bomben här, det är att under 2023, och då ska man ha som bakgrund att jag vågar säga liksom att 95% av allt heroin vi har i Sverige, det kommer från Afghanistan. Under 2023, så när talibanerna tog över makten i Afghanistan, så har man förbjudit odling av opiumvallmo. Så under 2023 så 95% av all opiumodling i Afghanistan försvunnit. Den är borta.
Okay.
Och det här kommer att leda fram till. Det är bara en tidsfråga. Men jag tror att det är kanske redan under det här året. Redan i sommar, gissar jag. Så kommer vi ha total brist på heroin.
Vad blir konsekvensen av det?
Det är en intressant fråga.
Om vi tittar tillbaka då på konsekvenserna tidigare. Men då var det ju mer märkbart när det kom tillbaka. Folk tog överdoser och det blev den effekten. Men vad, alltså...
Ja, ja.
Tramadol,
alltså jag ser ju att det kan gå två håll. Tendensen är i Europa just nu. Tendensen är liksom i Belgien, i Holland, i Tyskland, i Frankrike. Det är crack. Mm. Alltså det finns så mycket kokain just nu så att man börjar liksom, ja men gör, framställa kokainbas. Alltså rökbart kokain. Mm. Och tittar man i liksom i Belgien till exempel, Bryssel runt där, så där är liksom heroinet helt borta i gatubilden, utan där är crack istället. Man röker crack. Tittar man på utvecklingen i Nordamerika så har man inte heller mycket heroin. Men där är det fentanyl istället.
Så kontentan av det du säger är att eventuellt så kommer kanske Sverige efterlikna 80-talets USA?
Det skulle kunna bli så.
När man rökte crack och det blir liksom... Ah. För det är ju som en pandemi i sig.
Mm, mm, mm.
Och eventuellt fentanylen då?
Ja.
Som också är en oerhört stark drog där det behövs liksom väldigt, väldigt lite för att överdosera.
Ja, det är alldeles oavsett. Och det jag hoppas nu på, det är att svensk både polis, tull, sjukvården, socialtjänsten, alla de myndigheter som är liksom, som finns kring den här, om man säger, missbruksmiljön eller drogmiljön. Mm. Att man liksom är på tårna nu och tidigt liksom skickar signaler att nu ser vi det här hända. Det är det jag är mest rädd för, och framförallt är jag mest rädd för att polisen inte alls är i de här miljöerna i den omfattningen som man har varit tidigare.
På grund av gängkriminaliteten.
Så här riskerar det att smyga sig in ett gigantiskt samhällsproblem framför ögonen på oss utan att vi ser det, och det är det jag är mest rädd för.
Hur kan vi göra?
Ja, det är ju, en sak är ju för mig att sitta här och prata om det. Och att man lyfter upp det, att man liksom sätter fokus på den frågan. Att man skickar ut liksom den här, liksom, för det jag gör just nu det är att jag håller upp en stor jävla varningsskylt. Mm. Ursäkta språket,
ja, men liksom,
någonting kommer att hända.
Mm.
Jag har gjort det förr i olika sammanhang och känt att liksom så här, folk så bara, men det är sen liksom. Men nu står vi där.
Mm.
Sen kan det ju hända saker som att man börjar åka till Sydostasien igen och hämta heroin och sådana saker. Men i det korta perspektivet så kommer vi att få en ganska kraftfull förändring i missbruksmiljön. Och jag tror att vi är där om nu, från nu och ett par månader framåt.
Alltså, högre instanser. Vi pratar politiker på den nivån. Och så här. Har du fått något gehör där?
Nej, men alltså, det är ju konstant så att man liksom försöker och liksom föra debatt och dialog och ge information. Och jag känner väl absolut att man lyssnar. Men det är så otroligt många andra problem också. Ja. Det är krig och det är allt ifrån ekonomiska kriser och så vidare. Så det känns som att man måste in ett bräckjärn hela tiden och bryta för att få fram den här frågan. Och jag, med all respekt för politiker och beslutsfattare, men det känns som att de är här uppe. För mig är det viktigt kanske att prata med människor som är i myllan, om du förstår vad jag menar. Som jag förstår, är precis. I verksamheten.
Alltså. Mm. Samhällsdebatterna,
ja.
Behandlingshemmen.
Exakt.
Ja.
Och att man är liksom... Ja. Och de som använder själva också.
Absolut.
Att, liksom,
absolut.
Att de förstår att det här, shit is coming. Liksom.
Ja, shit is coming. Missbrukarna på gatunivå då? Så det, den här vattendelen vi snackar om, antingen lägger man av eller så kommer man hamna där och så här. Vad tror du händer med kriminaliteten då? För att vi har ju gängkriminaliteten, alltså de här dödsskjutningarna och så här, det är en form av kriminalitet. Men vi vet ju också att missbruksfolket har ju sin egen kriminalitet, det är ju stölder, det är ju liksom skadegörelse, alltså det är ju...
Det beror på vilket håll det går. Ja. Alltså, skulle det gå åt fentanylhållet, då kommer folk att dö. Alltså, då kommer det folk att dö i massor. Då kommer vi ha så här, överdoserna kommer skjuta höjden.
Mm.
Går det åt liksom, röka kokainhållet, crack, då kommer vi få liksom, en annan typ av kriminalitet. Alltså stölder, det är liksom, lite mer så här, aggressivt liksom, påslag. Vi kommer
progressiv
att få, liksom,
kriminalitet, hemfridsbrott,
sexbrott kopplade till liksom, hela den här grejen. För det är liksom... drogtyperna är ju olika på så sätt.
100%.
Alltså, kokainet är ju lite mer aggressionsframkallande.
Lustfyllt.
Och liksom ger det här lite mera wobbliga, ska jag säga, känslopåslaget, medans opioiderna är lite mer defensiva, liksom mer det här undankrypandet på något sätt. Så att vi får se, helt enkelt. Vi får hålla ögonen öppna.
Vi får se, vi får hålla ögonen öppna, och vi lägger ut en varningsskylt och sådär. Och jag tänker att samtalet fortsätter, eller?
Absolut, 100%.
Jag tycker verkligen att du får komma tillbaka. Och så får vi hoppas att när du kommer tillbaka... Men vi får ju se var vi står någonstans. Och så här. Vad kan jag göra då? Jag kommer göra så gott jag kan med det här. Mm. Men som terapeut och som jobbar på behandlingshem och jag är ute i skolor och föreläser och sådär. Jag har redan en tanke om vad jag ska göra med det här. Men vad tänker du då?
Nej, men alltså för ordet vidare. Sprid ordet till så många som möjligt. Liksom, det är en ofrånkomlig situations- och lägesförändring som kommer att ske av detta. Alltså, världens största heroinproducent, talibanerna har bara bestämt sig för att det ska inte finnas något heroin. Och då, det väcker ju naturligtvis en massa frågor, varför talibanerna och så vidare.
Jag tänkte fråga det.
Jo, men alltså, det handlar ju dels om att de har en religiös grundsyn och att narkotika och droger är liksom att det är haram, det är inget bra, det är liksom, det är ingenting man ska hålla på med. Och då kan vän och ordning säga så, alltså, fast de har ju liksom... Det har ju varit okej tidigare för talibanerna att ta finansiering av drogförsäljning. För att, jo, men nu har de ju liksom gjort sitt. Nu sitter de liksom där. Nu har de Afghanistan. Nu sitter de som, vad jag tror de upplever sig själva, ganska ohotade. Och sen ska man veta att i Afghanistan har varit väldigt, väldigt stora problem. Alltså internt i Afghanistan med opium och med heroin och så vidare. Och de har väl bara bestämt sig för en ordning att de vill inte ha det så. Sen kan man tycka vad man vill om talibanerna, men liksom, om det är deras världsuppfattning att de inte vill ha heroinet på hemmaplan, de vill inte ha de problemen på hemmaplan, om lösningen är på det är liksom att nu tar vi bort opiumodlingen och så börjar man odla vete istället, vilket har skett. Och att man lyckas med detta, och, alltså man, och det här är ju ingen uppskattning, det här är ju faktiskt kontrollerade liksom omständigheter, för det kan man se med satellitbilder och så vidare, på vad det är för typ av grödor som odlas. Va? Och det är 95% bort. Alltså.
De har bränt bort det
och odlar annat idag, odlar vete, odlar korn och andra saker som är liksom...
Okay.
Så att den opium, och sen då finns det ju naturligtvis heroin i lagren, alltså, för det är heroinproduktion. Opiumproduktionen har ju varit skyhög åren innan det här.
Så
det finns ju liksom utskjutet heroin. Men det tar ju slut vart efter det används. Mm. Och det är därför jag säger det kommer vara en fördröjning. Så att just nu kanske det finns jättegott om heroin på gatorna. Men om ett halvår, när det är slut, då är det slut.
Det är lagret som...
Då är det liksom... Mm. Då är det finito. Och den... Varje dags användaren av heroin, han står inte och tänker liksom så här, aha shit, liksom, kommer det vara slut i butiken imorgon? Utan du vet ju, man är fullt upptagen med bara jaga nästa. Och helt plötsligt så kommer beskedet att nej, nu är butiken stängd. Liksom. Vad gör man då?
Jag tänker så här, beroendemottagningarna, avgiftningarna, alltså du måste ju ha en remiss för att komma in på en avgiftning. Ja. Och remiss innebär från SOS sida, och då SOS kräver ju att du har en lång planering.
Ja.
Alltså, det ringar på vattnet.
Nej, men det där, bara... hela det där systemet behöver ju tänkas om, ja, om man hamnar i det här läget. Det behöver liksom vara någon form av plan för hur man ska göra. För att det kan ju faktiskt vara så att det är x antal personer som då liksom... Okej, okay, nu är jag beredd. Nu knackar jag på dörren liksom. Och då kan man inte ha någon sån här lång administration, så här klassiken, vi ska ha ett möte. Vad då för jävla möte? Ha inget möte, bara agera istället.
Kolla om det är det du vill.
Ja. Eller hur?
Ja. Tack för att du tog din tid.
Tack så mycket.
Vi hoppas på det bästa. På återseende.
Detsamma.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.